ytterligare en rapport ifrån sprickan mellan
Israel på det här området.
Och det medförde bland annat 25 juni 1990.
Den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet riskerar ju att splittras. Efter ett möte igår i vad som kallas medborgarkommittén så lämnade faktiskt 63 av de 200 medlemmarna kommittén. Och detta i protest mot solidaritetsledaren Lech Wałęsas auktoritära ledarstil.
Sprickorna inom Solidaritet har länge varit fullt synliga och splittringen tycks nu vara total efter medborgarkommitténs hetsiga möte igår. Medborgarkommittén har hittills fungerat som Solidaritets högsta politiska organisation med två överlägsna valsegrar bakom sig i parlamentsvalet för ett år sedan och i kommunalvalet i våras. Vad som nu utspelas inom solidaritetsledning är en öppen maktkamp mellan Lech Wałęsa och en rad intellektuella som sluter upp bakom regeringschefen Tadeusz Mazowiecki. Wałęsa har vid upprepade tillfällen kritiserat regeringen för att inte driva de politiska reformerna tillräckligt radikalt. Han har samtidigt varnat för de sociala konsekvenserna av regeringens drastiska ekonomiska program som redan har drabbat polackernas levnadsstandard hårt och riskerar att leda till skyhög arbetslöshet. Men det är inte bara en kamp mellan olika riktningar inom Solidaritet om befolkningens stöd. Det är också en kamp om Polens politiska framtid och om Wałęsas egen person. Wałęsa beskylls av sina motståndare för att med sina våldsamma utfall undergräva regeringens auktoritet och för att styra Solidaritet som en diktator och vilja utnyttja det som bas för sina ambitioner att bli en stark statschef. I stridens hetta anklagar båda sidor varandra för att hota Polens späda demokrati. Men allt det här förefaller faktiskt vara en logisk utveckling. Så länge Solidaritet fortfarande var en olaglig opposition hölls det ihop med Lech Wałęsa som samlande symbolgestalt. Nu när Solidaritet inte bara har makten utan till och med helt dominerande i polsk politik är det inte så märkligt att det faller samman i olika beståndsdelar. En facklig och flera politiska delar. Vad som håller på att ske nu kan alltså vara ett naturligt steg på vägen mot ett parlamentariskt system där det uppstår nya politiska grupperingar ur det som en gång var en folklig upprorsrörelse. Göran Skånsberg, Wien.
Den 28 juni 1990.
Polen ockuperar just nu bönder från hela landet jordbruksdepartementets byggnad i Warszawa. Kravet är att regeringen ska lätta på restriktionerna för nyinvesteringar. Ockupanterna uppmanar lantbrukare från hela Polen att ansluta sig till aktionen i Warszawa.
Om inte den polska regeringen drar tillbaka beslutet om kraftiga prishöjningar från 1 juli kommer vi att agera som en fackförening. Det blev resultatet av ett möte med solidaritetsledare från hela Polen under 2 dagar i Gdańsk. Strejker är fortfarande i lag förbjudet i Polen, men beskedet från solidaritetsledarnas möte kan bara tolkas på ett sätt. Solidaritet och dess ledare Lech Wałęsa tänker inte acceptera prishöjningar. Det rör sig bland annat om höjningar på energi med drygt 100%. Regeringens svar är emellertid att det inte finns något att diskutera om. Prishöjningarna och ytterligare ekonomiska åtstramningar senare i år, det är en nödvändighet för att komma till rätta med landets ekonomi, säger man. Men det är inte enbart från Solidaritet hotet kommer mot regeringen. Varvsarbetarna på varvet i Gdańsk, tidigare Leninvarvet, kräver att regeringschefen Mazowiecki kommer till Gdańsk och förklarar den förda politiken före den 7 juli. Annars blir det aktioner även från det hållet. Och just nu har jordbrukare från hela Polen invaderat Warszawa. De kommer i bilar, bussar och tåg igår kväll och krävde att finansminister Balcerowicz lättar på restriktionerna för krediter till lantbrukarna. Balcerowicz vägrade. Då tågade bönderna till jordbruksdepartementet som de nu ockuperar. Bönderna vägrar att släppa in och ut folk i byggnaden och uppmanar andra jordbrukare från hela Polen att så snabbt som möjligt ansluta sig till protestaktionerna i Warszawa.
Tore Rundgren, reporter.
Och den 29 juni har vi denna rapport från Polen.
Igår hyllades den polske politikern Lech Wałęsa av en rad toppolitiker från Väst- och Östeuropa när han i Wien höll ett föredrag om Centraleuropas framtid. Och bland de som prisade Lech Wałęsa fanns faktiskt också en av hans främsta motståndare från Polen, Det är gruppledaren för Solidaritets parlamentsgrupp som nu säger att han visst kan tänka sig Wałęsa som Polens nästa president.
Kanske har en slags vapenvila inletts mellan de båda fraktionerna inom Solidaritet som stridit öppet de senaste veckorna. Igår hyllades fackföreningsledaren inom Solidaritet, Lech Wałęsa, av en av sina främsta kritiker, professor Bronisław Geremek, gruppledare för Solidaritets parlamentsgrupp i Polen. I förra veckan bröt Geremek tillsammans med 62 andra höga solidaritetsmedlemmar med Lech Wałęsa när de krävde att Wałęsas rådgivande medborgarkommitté skulle avskaffas. De anklagade Wałęsa för att vara maktgalen och enbart vara intresserad av att bli landets president till vilket pris som helst. Geremek och de övriga stödjer istället landets premiärminister Tadeusz Mazowiecki som motsätter sig Wałęsas krav om tidigare lagda val. Regeringen vill först och främst koncentrera sig på att genomföra den ekonomiska reformen som redan inletts i landet. Det har pågått ett regelrätt ordkrig mellan de båda sidorna i flera veckor nu. Men när representanter från de båda sidorna var i Wien igår, Lech Wałęsa som skulle hålla ett föredrag och Geremek som kom för att lyssna, rådde det vapenvila. Wałęsa kallade Geremek för en klok man och Geremek svarade:
I think that Mr. Wałęsa is a very symbol of all this democratic change in Central Europe. And one can say that on the political scene, Mr. Wałęsa is a key.
Herr Wałęsa är en symbol för alla de demokratiska förändringarna i Centraleuropa. Han är en politisk person och på den politiska scenen är han en nyckelperson. Jag hoppas att vi kan komma överens också på ett demokratiskt och pluralistiskt plan. Vi får se de kommande veckorna, svarade Geremek, som också kan tänka sig Lech Wałęsa som president. Varför inte? Varför inte, svarade Geremek, men med tillägget:
Why not? That should be democratic way. I think that that's very important for Poland.
Det måste ske på ett demokratiskt sätt. Jag tycker att det viktigaste för Polen nu är att det politiska spelet följer de demokratiska spelreglerna. Vladislav Savic, Wien.
Polen får säkerhet för sina gränser. Här är en rapport den 17 juli 1990.
Frågan om hur gränsen mellan det återförenade Tyskland och Polen ska dras ser ut att få en lösning. Det är resultatet av dagens möte i Paris där utrikesministrarna från de båda tyska staterna och andra världskrigets segrarmakter träffades.
Polens utrikesminister Krzysztof Skubiszewski kommer mycket snart efter Tysklands återförening att kunna sätta sig ner och underteckna ett historiskt avtal med det nya Tyskland som reglerar gränsen mellan länderna. Idag fick Skubiszewski de sista avgörande garantierna för att den nuvarande Oder-Neisse-linjen kommer att gälla som gräns även i framtiden. Gränsavtalet ska omedelbart efter undertecknandet godkännas av det nya tyska parlamentet. Risken för eventuella framtida anspråk på tyskspråkiga områden i Polen ska därmed vara eliminerad. Detta gränsavtal ska senare också följas upp av ytterligare överenskommelser mellan länderna som ska reglera bland annat ekonomiska frågor och bilda grunden till en så god grannsämja mellan länderna att något fredsavtal nu inte längre anses nödvändigt. Thomas Axner, Paris.
En rapport från 51 år utav umbäranden och ockupation av Sovjet som nu börjar lämna landet. Det handlar om att missköta sig. Det är inspelat den 19 september 1990.
Att missköta sig och uppträda som en riktig buse, det verkar ibland vara en högst lönsam affär. Det har jag gått och tänkt på sen i förrgår. Då var jag nämligen med om en liten märklig minneshögtid här i Warszawa. För första gången uppmärksammades officiellt här och på en rad olika platser i Polen att den 17 september 1939 anfölls Polen av Sovjetunionen. Sovjet attackerade Polen bildligt och bokstavligen i ryggen. Polackerna kämpade ju på västfronten mot nazisterna. För Polen var pakten mellan Hitler och Stalin en blodig verklighet. I 50 års tid var polackerna förbjudna att påminna ryssarna, sig själva eller omvärlden om den här dagen då Sovjet ockuperar Polen med hjälp av 30 infanteridivisioner, 12 mekaniserade brigader, 10 kavalleribrigader, 5 300 stridsvagnar, 4 500 kanoner och 1 000 flygplan. Nu på 51-årsdagen av den här fruktansvärda invasionen får polackerna tala fritt om den. När Röda armén lämnade östra Tyskland skruvades varenda fabrik ner och togs hem till Sovjet som krigsbyte. Sovjet påtvingar Polen och DDR kommunism, placerar ut nästan en halv miljon soldater i de här länderna. Och nu när de sovjetiska trupperna ska återvända hem efter att ha varit ockupanter så får de betalt för det hela. 12 miljarder D-mark, alltså nära 40 miljarder kronor, får Sovjet alldeles gratis. Dessutom får Sovjet räntefritt låna ungefär 10 miljarder kronor. När blev du erbjuden ett räntefritt lån senast? Nej, det är något konstigt. Det är ungefär som på många arbetsplatser. Bara en person missköter sig riktigt ordentligt, så det är riktigt, riktigt ordentligt, så ser alltid personalavdelningen, styrelsen eller till och med facket till att det blir förflyttning snett uppåt, ett fett avgångsvederlag eller en förmånlig pension. Ju högre upp i hierarkin, desto förmånligare villkor. Jo då, det finns alltid bestickande förklaringar till att det blev som det blev. Men ändå måste detta och det här med Sovjetunionen vara en stank i Guds näsa. Polens ekonomi är minst sagt hård trängd. Häromdagen kunde polackerna högtidlighålla årsdagen av Sovjets invasion 1939. Om ett par veckor återförenas Tyskland, det land som 1939 anföll Polen och gjorde Polen till den nation som mänskligt och materiellt förlorade mest under andra världskriget. Polen har i århundraden varit en dörrmatta att trampa på eller en mumsbit att glufsa i sig för grannarna Tyskland och Ryssland. Förbundskansler Helmut Kohl och president Michail Gorbachev är numera de såtaste vänner. Den sovjetiska armén ska via Polen lämna Tyskland 15 miljarder rikare i starka D-mark. Nog kan man förstå att åtminstone den äldre generationen polacker känner rysningar längs ryggraden. Och vad hjälper det då att alla säger det är nya tider nu, allt är annorlunda. Kjell Albin Abrahamsson för Efter tre i Warszawa.
Och samma dag, den 19 september 1990, så kom den här rapporten i TV.
Polens president, general Jaruzelski, meddelade idag att han tänker avgå i förtid. Jaruzelski, som är den sista av Östeuropas gamla kommunistledare som sitter kvar på sin post, valdes för ett år sedan till president för en sexårsperiod. Oppositionen har krävt att han ska avgå och bereda väg för ett nytt demokratiskt presidentval redan i höst. Och två kandidater har redan anmält sig inför ett nytt presidentval i Polen. Dels solidaritetsledaren Lech Wałęsa och dels premiärministern Tadeusz Mazowiecki. De två gamla kamraterna är numera oense om hur Polens ekonomi ska reformeras och i vilken takt. Och en tredje solidaritetsledare som just nu gästar de svenska socialdemokraternas kongress berättar att Polen just nu genomlider Östeuropas hårdaste åtstramningsprogram. Det är framgångsrikt, säger han, men polackerna lider.
Det här är Polen för ett år sedan. Den statliga distributionen var en katastrof och bönderna fick så lite betalt av staten för sina varor att det inte lönade sig att sälja. För övrigt hade folk inga pengar. Det har man inte idag heller, men det finns åtminstone varor, alla säljer och gärna direkt utan mellanhänder. Inflationen är under kontroll och det finns ett handelsöverskott. Men realinkomsterna har sjunkit och priserna är för höga. För vanligt folk handlar det om överlevnad.
No, źle sobie radzą. Jesteśmy w tej chwili społeczeństwem bardzo biednym, którego nie stać na bogate życie i tak będzie przez jeszcze wiele lat. Gdy są pewne warstwy, którym się wiedzie jeszcze gorzej i stąd ważna jest polityka.
Men har folk det tålamod som krävs? Har man det hopp om framtiden som man skulle behöva?
Tak. Trzeba powiedzieć, że cierpliwość społeczeństwa polskiego jest niewiarygodna. Przyjęliśmy spokojnie, czego nie było.
Zbigniew Bujak var och är en av Polens populäraste solidaritetsledare, en av hjältarna från förr i tiden. Han är mönsterarbetaren från en bondefamilj som alltid föraktade kommunisterna. Under 80-talet var han jagad och till sist fängslad av polisen. Nu, under 90-talet, är han en viktig ledare i kretsen runt premiärminister Mazowiecki. Just nu är han på besök i Sverige. Hemma håller han på att bygga upp det första demokratiska partiet i Polen sedan omvälvningen förra året. Och ROAD, som partiet heter, är bara ytterligare en bekräftelse på det maktspel som pågår inom solidaritet, inom den förr så enade huvudkraften bakom förändringarna i Polen och hela Östeuropa. Då hölls solidaritet ihop av kampen mot kommunismen, men i demokratin spricker nu rörelsen. Förenklat är det Wałęsas centerallians med sin starka förankring i arbetarleden mot premiärminister Mazowiecki och gruppen intellektuella i ROAD. Wałęsa tycker att regeringens reformer går för långsamt. Men Polen har idag Östeuropas mest långtgående och hårdaste åtstramningsprogram. Och få tror egentligen att polackerna skulle tåla en starkare medicin. Bujak ser hellre Mazowiecki än Wałęsa som ny president i de kommande valen.
Stało się coś jeszcze, mianowicie przez tą nieprecyzyjność ludzie zrozumieli, że można szybciej dojść do lepszych warunków życia. A to nieprawda. Nas czeka wiele lat bardzo trudnej pracy, zanim będziemy mogli osiągnąć jakąś znaczącą poprawę.
Den 27 september 1990 inför den tyska återföreningen om en vecka.
Om en vecka, närmare bestämt den 3 oktober, återförenas ju de bägge tyska staterna. I grannlandet Polen är känslorna förstås blandade inför den tyska återföreningen eftersom Polen har historiska skäl att frukta ett starkt Tyskland. Vår utsände frågade en i Polen välkänd politisk kommentator, Krzysztof Wojna, om känslorna inför den nya grannen.
Znamy wielu starszych ludzi, którzy się obawiają. Po prostu z własnych doświadczeń życiowych wiedzą, że wielkie, silne Niemcy.
Vi vet att många gamla människor oroar sig för den tyska återföreningen, säger Krzysztof Wojna, politisk kommentator vid den polska radion. De äldre polackernas egen livserfarenhet har lärt dem, säger Wojna, att ett stort och starkt Tyskland kan vara farligt. De polska kyrkogårdarna är allt för fyllda av gravar från den tid då tyskarna ockuperade Polen. Den unga generationen har inte några associationer med nazitiden. Ungdomarna glädjer sig åt att Polen kommer att gränsa till väst, att floden Odra blir en gräns mot EG, och ungdomarna knyter personliga förhoppningar till detta. Krzysztof Wojna talar alltså om polackernas syn på den tyska återföreningen som en generationsfråga och inte som en politisk skiljefråga, och jag frågar om det stämmer.
Nej, jag myślę, że dzisiaj sprawą polityczną nie jest. NRD nie było lubiane, nie miało społeczeństwa.
Nej, säger Wojna, den tyska återföreningen är ingen politisk fråga i Polen. DDR var aldrig älskat och hade aldrig särskilt många sympatisörer här. Samarbetet mellan den polska kommunistiska regimen och den i DDR hade en rent formell karaktär och saknade ett närmare innehåll förutom det som påtvingades genom det ekonomiska och militära samarbetet inom SEV och inom Warszawapakten. Gillar du personligen tyskar som människor, frågar jag slutligen.
Jag jestem już wyzwolony z niechęci do Niemców, to znaczy wszystkie nieszczęścia mojej rodziny wiązały się z Niemcami.
Jag har befriats från min olust gentemot tyskar, säger Krzysztof Wojna och förklarar. Alla olyckor i min släkt är förknippade med tyskarna. Min pappa dog som soldat, hela min familjs förintelse beror på tyskarna. Därför uppfostrades jag att kanske inte hata, men åtminstone känna djup olust för tyskar. Som vuxen känner jag inte längre den olusten, men när jag hör skrikiga tyska höger eller till och med fasciströster så hugger det till i hjärtat. Sådana tyskar vill jag inte se i Europa, säger Krzysztof Wojna, känd polsk politisk kommentator. Hans efternamn betyder krig, men han och andra polacker hoppas nu på en varaktig fred med den nya mäktiga grannen Tyskland. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Rapport om en viss form av maktkamp i Polen den 19 november 1990.
Mesta tyder istället på att Lech Wałęsa tar steget upp till det högsta ämbetet. Och det är inte alla som ser det med blida ögon. Det går ett skämt i intellektuella kretsar i Polen som säger att den auktoritära frestelsen i Polen har mustasch.
Den nya Polens ledare kommer ur fackföreningsrörelsen Solidaritet. En del lama applåder som möter premiärministern och presidentkandidaten Mazowiecki vid varvet i Gdansk där han hedrar minnet av de arbetare som sköts ner 1970. För nu är den gemensamma kampen bara ett minne. Istället slåss de gamla solidaritetsledarna mot varann om makten och vid varvet skallar åter ropen. Lech, den unge elektrikern som 1980, helt okänd, ställde sig i spetsen för den stora strejkvåg som ledde till bildandet av Solidaritet i Polen, är redan en legend, en historisk person. Här inleddes vad vi nu upplevt som omvälvningen i Östeuropa och kommunistregimernas fall. Den långa och hårda kampen förblev Wałęsa både symbol och ledare. Nu kämpar han igen för makt och inflytande i den nya Polen. All makt varnar motståndarna.
Nawet 20 lat, że ja tu się znajdę noblistą, doktoratem, powiedział ty facet, ty masz porąbane. Tak się ułożyło. I jak już weszłem w to, to jadę. I ktoś powie teraz tak. No dobrze, ja się zgadzam. Źle, niedobrze możemy dyskutować. No ale jednak w tym trudnym społeczeństwie, w tym pokomunistycznym, jednak na tym koniu nie spadam i kandyduję na prezydenta i jeszcze wygram.
Wałęsa väcker jubel. Hans popularitet är inte att ta miste på. Det är också ett av hans huvudargument för att bli president. Han kan samla folk bakom sig. Och han är väl medveten om sin popularitet. Är på något sätt en svår motståndare.
Mazowiecki jest Mazowiecki, Wałęsa jest Wałęsa.
Och i framtoning är de två kandidaterna varandras motsats. Även Mazowieckis kampanjledare och kritiker kan inte göra mycket annat än att erkänna svårigheten att tävla mot Wałęsa när det gäller utstrålning.
First of all, he's legend. Then knowledge that he is a born politician, undoubtedly. And third, a doubt. You know, when you live in such a society, every day you see something that is bad. So everybody has this, I would say, slightly primitive side of his person, of his individuality. I would love to change everything very quickly, of course. But when I start to think, I agree that it cannot be done like that, that it has to take time, that evolution is always better than revolution.
I det nya Polen finns nästan allt att köpa, men få har råd med runt 900 svenska kronor i månaden i medellön. Den ekonomiska utvecklingen tar tid. Missnöjet och risken för strejker ligger hela tiden på lut. Många är besvikna över att deras standard har gått ner. De flesta av Polens problem med byråkrati och ineffektivitet är olösta. Det är här Wałęsa ger hopp om förändring. En stark ledare som kan ta snabba beslut, låter han förstå.
Gdyby państwo mnie poparli przypadkiem, przez nieporozumienie, to ja nie pytam się nikogo, nawet parlamentu nie będę się pytał, jak będę dążył, by Polska zaczęła się rozwijać w kierunku gospodarki rynkowej przez szeroką, jak najszerszą prywatyzację. Mówi
się... Mazowiecki och hans anhängare, framförallt bland de intellektuella i Polen, står för en långsammare och, som de menar, säkrare utveckling. Wałęsas brådska kan riskera hela demokratiseringsprocessen.
It's very easy to cheat society about how quickly you can produce something very good. People want a lot of money, a lot of freedom, a lot of pleasure and so on. It's natural. And then when you don't produce all those goods, that might be very dangerous. So therefore I'm not really afraid of Mr. Wałęsa. I still think he is a marvelous politician. I'm afraid of some kind of half-revolutionary means that he proposes to use. Not because I'm afraid that he'll be authoritarian or totalitarian. No, that is a nonsense. But because he cannot really produce by those means. And what's going to happen afterwards?
Framtiden är oviss, situationen är ovan. Det är första gången som Polen i fria val ska utse en president. Men här vid varvet i Gdansk, där allt började för 10 år sedan, är stödet för Wałęsa obrutet.
En kort rapport den 26 november 1990.
Lech Wałęsa fick alltså de flesta rösterna vid gårdagens presidentval i Polen. Men det blir ytterligare en valomgång, dock inte mot premiärminister Mazowiecki utan mot en politisk överraskning och outsider. Vår korrespondent rapporterar.
Den polske premiärministern Tadeusz Mazowiecki är gårdagens förlorare och borta från kampen om presidentämbetet. Men den nuvarande presidenten, general Wojciech Jaruzelski, kan sitta kvar i presidentpalatset Belvedere i några veckor till, för ingen av de 6 presidentkandidaterna fick nödvändiga 50% av rösterna. Den 9 december blir det därför en ny valomgång mellan de 2 kandidater som lyckades bäst. Och allra bäst lyckades naturligtvis Lech Wałęsa, som enligt de första preliminära resultaten fick 39% av rösterna, vilket är hela 20% mer än vad Tadeusz Mazowiecki fick. Den saktmodige premiärministern Mazowiecki blev slagen av outsidern, den 42-årige Stanisław Timiński, miljonären som sedan 1969 bott i Peru och i Kanada. I nästa valomgång blir det alltså en elektriker och politisk veteran från Gdansk som ska tävla mot en miljonär och politisk outsider med kanadensiskt och peruanskt pass.
Den 27 november 1990.
Polens premiärminister Tadeusz Mazowiecki och hans regering har avgått. Bakgrunden är att Mazowiecki kom först på en tredje plats i det polska presidentvalet. I polsk TV sa han igår kväll att det polska samhället har sagt sitt och att han nu måste ta konsekvenserna av det. Mazowiecki leder den tillfälliga regeringen tills en ny efterträdare har utsetts i Polen.
10 december 1990.
Barnekot fortsätter med presidentvalet i Polen som alltså blev en klar seger för solidaritetsledaren Lech Wałęsa. Sent igår kväll tog en glädjestrålande Wałęsa emot hyllningarna från flera tusen anhängare i Solidaritets högkvarter i Gdansk.
Największym tylko i wyłącznie sługą waszym jest prezydentem, jak najbardziej służyć wam.
Återigen talar Lech Wałęsa till tusentals jublande Gdanskbor. Men den avskedade elektrikern som för 10 år sedan hoppade över stängslet på Leninvarvet i Gdansk och bildade Östeuropas första fria fackförening. Ja, den mannen är nu president och statschef för republiken Polen och 38 miljoner människor. Lech Wałęsa ropar till människohavet som sent igår kväll samlades utanför solidaritetsbyggnaden i Gdansk. Han ropar: jag vill framförallt vara er tjänare och inte er president. Jag ska jobba hårt och inte leka. Och människorna jublade och sjöng: ja, må han leva ut i 100 år. Polens första folkvalde president blev alltså som väntat den 47-årige Lech Wałęsa, Nobelpristagare och hedersdoktor vid 16 utländska universitet och den tillsammans med påven mest kände polacken utomlands. Wałęsa fick hela 75% av rösterna medan emigrantmiljonären och outsidern Stanisław Timiński fick 25%. Timiński förklarade sin förlust med att folk var rädda för att rösta på honom, att tänkbara väljare utsattes för trakasserier. Men Timiński är förloraren, om än en segrande förlorare, för hans roll i polsk politik är inte över. Och Lech Wałęsa är segraren, om än en förlorande segrare, för detta val har visat att det polska samhället är mer splittrat än vad någon kunnat föreställa sig. 53% av de 27,5 miljoner röstberättigade polackerna deltog i valet. Hela 47% var soffliggare, vilket också säger en hel del.